Podplay.
Du lyssnar på Lille Lördag med mig, Anita Clemens.
Och med mig, Ann Södlund. Pigg och glad.
Pigg och glad, som bara den hör jag. Ja, vi idag kommer vi prata en hel del om det tragiska mord som hände förra veckan på rapartisten Einár. Och vi har med oss Dick Sundevall som expert inom brottsrätt och ja, med samhälle helt enkelt. Han är duktig journalist och har varit med ett tag kan man ju säga.
Crime-reporter.
Precis, men vi ska också såklart prata om Bachelor och vi kommer också prata om stammar och sen har vi lite lyssnarbrev.
Precis, men inte nog med det.
Nej.
Vi har även lite, ja, vi har nystat lite i varför det är så svårt för människor att erkänna att de har gjort fel.
Mm. Så det är bara att stoppa in hörlurarna ordentligt för nu. Välkomna till Lille Lördag med mig, Anita Clemens.
Och ej, Ans, och mig.
Tajt. Du skrattar alltså, om ni undrar, så är det inte fel på linan. Hon har alltså inget ljud.
Nej, det ljudlösa skratten, det är ändå en riktigt bra roman.
Ja, visst, absolut. Hej och välkomna.
Mördaren liksom kan inte lämna efter sig någonting för den är ljudlös.
Otroligt bra.
Tack.
Jättebra så ljudbok också.
Det får vara lite så här pausmusik där. Här skrattar. Jag är ju inte mördaren.
Den ljudlösa mördaren.
Ja du Ann, hur står det till med sexlivet?
Ja du Anita, jag måste säga efter den här helgen i Marbella med en liten sextoy så finns det mycket hopp inför ja, sexframtiden i vårt liv. Men det har varit lite torka senaste 1,5 åren, det ska jag villigt erkänna.
Ja, vänta, har du varit och nallat i någon form av julkalender från Sinful?
Jajamensan, jag har aldrig varit den som har lyckats hålla fingrarna i styr. Man kan liksom inte få en julklapp så här tidigt utan att kolla läget lite. Och Sinfuls julkalender är ju alltså fylld med sexleksaker. Och jag kan inte tänka mig något år som det här kan vara en bättre present till sin partner. Eller varför inte en gemensam present? Nu får du berätta lite om det här göttiga som finns i den här kalendern, Anita.
Ja, nej men det är ju alltså 16 stycken sexleksaker. 3 erotiska tillbehör, känn på den.
Mm.
Vänta, och sen vänta, hallå. 5 stycken bondageprodukter. Mm. Säger jag det här? Ja, det gjorde jag.
Det gjorde jag. Och hur har du själv med sexlivet nu?
Jo då, det är lite ojämnt, kan man säga så.
Mm,
ja.
Kan man.
Du vet, det var varannan vecka sexliv. Om det ens är ett sexliv på de där varannan veckorna längre.
Nej, men jag vet. Men grejen är att det som man inser när man tar till lite såna här extra grejer, det är att jäklar vad det går fort att komma igång. Orgasmerna sprutar och det blir också lite tokigt att man är lite, ja, kanske låter lite löjligt 2021, men att man ändå säger att det är lite spännande och lite busigt så här för mamma och pappa.
Ja, nu, det där var ju alldeles för köttigt för mig. Och det är ju tur för att Sinful kommer ju i väldigt så här diskreta lådor, så du behöver inte känna, om du nu är en sån typ som jag är, att det är så där köttigt och busigt som Ann precis levererade.
Jag är i gasen, men nästa vecka kan det vara annorlunda. Nej, men jag tycker också så här, vad är grejen? Om det finns härliga, sexiga och syndiga attiraljer, om man, men som rollspel, alla vill väl testa. Och nu behöver man inte gå iväg och fantisera själv. Det finns ju bondage-grejer här. Det där tycker jag låter så spännande. Julaftons morgon.
Ja, men det är alltså 24 jättepopulära produkter och Sinful till ett värde av totalt 3000 kronor. Det är en väldigt rolig present tycker jag, till sig själv och sin partner.
Otroligt rolig. Jag tror jag ska köpa en till svärmor, eller på sätt, det ska jag nog inte.
Det kanske är det där inspirationshäftet som skickas med.
Det kan hon få.
Som kan ge idéer för fräckare decemberdagar.
Nej, ja. Jag tror att man ofta tror att det är svårt att komma igång än vad det är. Det är inte det. Och jag kan garantera med den här boxen med sexleksaker och lite annat som har gått, så kommer det hetta till där. Både i tvättstugan och mellan lakanen.
Ja, och passa på nu, för att det är liksom i begränsat antal de här säljs. Så förra året stod det slut på en gång. Så man fattar ju det liksom.
Så gå in nu på sinful.se och botanisera bland sexleksakerna här. Och jag måste bara berätta om kategorierna. De är mycket spännande. Kvinna, man, par och fetisch. Något finns för alla.
Precis, och glöm inte att tinga hem den här julkalendern nu fort som 17. Lycka till.
Ibland får man göra två stycken inledningar, men det är också kul.
Det är väldigt roligt.
Nej, men det är mycket, mycket, mycket vapen den här veckan.
Ja, det känns väldigt läskigt på många sätt.
Det känns som Amerika kommer närmare och närmare.
Och det hänger ihop med den stora amerikaniseringen som kanske Sverige har genomgått de senaste liksom 20 åren.
Och som vi kanske fram till nu har tyckt varit lite gulligt, att vi svennar vill vara lite som de over there. Men det finns ju baksidor också av det här amerikanska myntet, coinen.
Ja, i förra veckan den 21 oktober 2021 så avslutade Einárs unga liv. Nils Grönberg heter han egentligen. Efter ett ganska omtumlande sista år kanske man ska
säga. Jag har suttit och lyssnat på hans låtar här nu. Och, ja, eller det har jag gjort innan också. Men du vet, helt plötsligt har man ett annat öra på när man lyssnar. Och vi har pratat om förra avsnittet att man är så många föräldrar är så tagna på sängen av det som till exempel sker på TikTok. Vi pratade om flickor som bantar på TikTok och räknar points och liksom äter äpplen och visar sig, det här är det jag kommer äta ikväll och sådär. Men jag tror för det har liksom, den här utvecklingen har gått lite för fort för alla. Vi vet inte riktigt, vi kan inte ta oss in i den här verkligheten som har blivit sann för många ungdomar. Och jag tänkte på en sak som Ina rappade om, att det här att man är ju en liten pojke och han sjunger i en låt och så här, mamma nu liksom, nu ska vi skina, nu har jag fått pengar, nu ska jag köpa ett stort hus till dig och så här. Och jag tycker att bara att jag har mått så jävla dåligt hela helgen, just för att jag har ju 5 pojkar själv och varit i liknande situation, att man säger, ja, ett barn svarar inte telefonen, det ringer på dörren, det är polisen, det kan vara en liten förseelse. Men just den här rädslan i att en dag få ett telefonsamtal när någon säger att något liknande har hänt. Och det tror jag att alla människor kan relatera till. Och de som inte har kunnat det, tror jag kommer kunna det efter det här har hänt.
Ja, alltså det har ju varit en ganska hård och kall värld där ute och ur liksom ett tidsperspektiv, jag som ändå är född på 70-talet och du är med, du har ju varit med om några liksom vågar av det här som också oftast är kopplat med någon form av främlingsfientlighet på andra sidan. Det kommer liksom olika vågar med olika samhällsproblematik. Mitt på 90-talet så var det ju liksom Latin Kings, röda linjen, allting som hände i förorterna, snubben trodde han var cool för han hade en pistol. Det var första gången jag liksom stötte på liksom gängvåld och grejer, och jag bodde i Strömstad på den tiden, det låg så långt bort ifrån min verklighet, men ju närmare Stockholm man kom förstod man att det var en annan mentalitet runt det. Sen så var det väl liksom egentligen andra vändan som man ska kalla för, jag vet inte vad jag ska kalla för, snabba cash-vända nummer ett i början av 2000-talet, och nu har det gått 20 år till och vi är på samma plats. Och vi ska faktiskt prata med experten Dick Sundevall lite om just de stora penseldragen i samhället, om vad som har hänt. Här kommer intervjun. Välkommen till Lille Lördag, Dick Sundevall. Det är andra gången du är med här och är expert.
Ja.
Ja, ska vi ta en liten kort presentation av dig? Du kanske kan få göra den själv eftersom vi pratar om gängkriminalitet.
Journalist och författare, har jobbat med rätts- och kriminalfrågor i, ja, det är 40 år nu. Hela historien om mitt liv, eller jag får säga.
Ja, men fantastiskt. Vad kul att få ha med dig här igen. Vi pratar ju som sagt om
Ja, vi berör ämnet Einars liksom tragiska död lite och den gängkriminalitet som vi sett liksom ett mönster på under längre tid, men vi försöker lite reda ut vad som är vad. Skulle du lite kunna berätta bakgrunden till som du ser på det?
Ja, alltså dels vet man, det vet man internationellt, att hårdare och längre straff, det gör ingen skillnad. Vi har USA och Ryssland som exempel på betydligt hårdare straff och en oerhörd brottslighet. Och det där har aldrig fungerat. Och på en punkt tycker jag man har gjort rätt, och det är att man har höjt straffen för olaga vapeninnehav, och det kan man göra ännu mer. Idag så griper man någon med pistol eller revolver eller ännu värre ett automatvapen. Då blir han ju gripen och häktad och så småningom dömd och inlåst. Alltså han kommer inte ut på gatan igen efter en dag eller två som det var förut. Och det där kan man höja ännu mer.
Ja, för nu är det höjt i 2 år, men man kommer väl ut ungefär efter ett halvår, ett år ish. Och det finns väl knappt fängelseplatser längre, eller?
Nej, det gör det inte. Och det är alltid tråkigt när ett samhälle måste bygga nya fängelser. Det är ett negativt tecken så att säga. Och när justitieministern står i en presskonferens och säger vi har flera fängelseår, alltså flera inlåsta på längre tid än någonsin. Och så är jag stolt över det. Jag tycker en klok person skulle vara stolt över att man kunde säga vi har färre än någonsin. Men vi river fängelser, det vore verkligen någonting som slås på bröstet på en. Vi måste bygga nya.
Dick, får jag bara fråga en sak? Du som har varit med ett tag och du har bott i de södra förorterna. Jag är uppväxt i Farsta, kallas för Knivfarsta. Om man ska se utvecklingen med just vapen som, ska vi säga, inom situationstecken pojkar använder sig av för att vara tuffa eller hota och sådär. Kan du säga hur utvecklingen har skett just med unga män och vapen?
Att det är lättåkomligt med skjutvapen, det är ju relativt nytt. Va? Stökiga tonårskillar som är uttråkade och som vill gruffa och konfrontationer. Det har alltid funnits. Sen det som då inte var när jag växte upp, det var att ingen hade tillgång till skjutvapen. Möjligtvis var någon kompis som åkte ner till Italien med sina föräldrar och köpte en massa billiga stiletter. De där ramlade nästan ihop när man hade kunnat. Men det var ju lite tufft att ha med fickan. Men
idag köper man ju alltså vapen då utomlands på olika sajter som är då pluggade, alltså vapen som inte kan skarpskjutas, men sen köper man då reservdelar här hemma i Sverige, snickrar ihop och ser plötsligt har ett skjutvapen. Det är så det ser ut.
Ja, så smugglas det in vapen och man kommer åt det på olika sätt, bara inbrott här och där och sånt där. Och det där är ju, det förändrar ju väldigt, väldigt mycket. Jag menar, när man var 13-14 så gav man sig inte på en storväxt 17-18-åring, men om man en pistol i näven, ja, då är inte det något problem. Det var lättare att träffa honom ju större han är. Och det där är ju en väsentlig förändring. Även om det dödliga våldet har ju faktiskt inte ökat i Sverige i förhållande till antalet invånare. Skjutningarna har ökat och sen har gudskelov antalet kvinnor som blir mördade av sina äkta män eller sambos eller före detta gått ner. Men fortfarande är knivet vanligare dödsvapen så att säga. Men idag så skriver man inte så mycket om kvinnor som mördas, utan det är bara gängskjutningar. Skjutna.
Men det här jag vill komma till, att det var en recensent i Aftonbladet som gjorde en pudel också. Jag skäms över hur vi musikrecensenter har behandlat Einár. Att vi har på något sätt försvarat hans rätt då att liksom rappa om det här, att vara en, liksom en cool kriminell, stå med vapen hit och dit, fast vi inte skulle ha positionerat honom i det. Han liksom var för ung för att kunna ta det. Och det här var ju också en massa snack om när han vann med P3.
Yasin vann P3 Guld och även Grammis etc.
Precis. Att vi har liksom inte förstått allvaret i det här. Vi har på något sätt skrattat lite av de där pojkarna som står med trappor och vill ha tjejer och gara och hasch och hit och dit.
Jag vet själv, eftersom precis samma sak hände i mig. Jag var ju för sig kriminell och rörde mig i kriminella kretsar innan karriären. Men jag skulle säga att rappkarriären blev som en språngbräda rakt in i mycket, mycket, mycket grövre kriminalitet och Jag har också vid flera tillfällen också nästan blivit av med mitt liv. Så det hade lika gärna kunnat vara en artikel om mig som ni hade kunnat läsa idag. Jag tror rakt av att svenska hiphopen och vapenvåldet har ett samband. För det inspirerar, tror jag, yngre som redan är på väg åt det hållet att gå in hårdare i livsstilen med Gun & Vest. Jag tror däremot aldrig att musiken kan göra en person som inte är kapabel att skjuta, att plötsligt bli det efter liksom att ha lyssnat på en svensk hiphop-låt. Däremot så tror jag garanterat att det förvärrar glorifiering utav det hos ungdomar som redan är liksom på glid, eller vad man ska säga.
Vi har liksom inte förstått vidden var det. Nu är alla tagna på sängen. Jag tycker inte att det håller som förklaring, eller vad säger du?
Det är klart att det har någon liten betydelse, men jag tror den är väldigt liten. Och
men idag är ju liksom...
Jag vet inte riktigt vad förklaringen är till att det har blivit så mycket tuffare. Men förklaringen är nog skjutvapen. Ja. Tillgången till skjutvapen.
Men det jag tänker på också, som vi har pratat om ett par gånger i podden, det är ju att närheten i sociala medier har ju blivit liksom verkligheten, och en kränkning i sociala medier är idag rätt högt stående, speciellt ifall du är kanske fattig och söker status och cred i samhället. Så att så här, kränka varandra i sociala medier och sen så när du väl träffar på varandra i verkligheten har ett skjutvapen till hand, som du säger. Det finns ju ändå två variabler här som vi tydligt kan synliggöra, som är orsaker och verkan. Och jag pratade med en kriminell som liksom sa att han tyckte inte alls att vapen de här höjda vapenstraffen hade någon inverkan alls, med tanke på att det var mer skjutvapen än någonsin. Han tyckte också att tidiga insatser i form av ADHD-utredningar och kanske liksom kartläggning av vilka gäng som började skapas redan på skolåldersnivå var utav signifikant liksom verkshöjd. Jag har ju under min uppväxt varit med om liksom två vågor tidigare med liksom gängvåld eller liksom gängkriminalitet. Och det var ju liksom, första vågen var ju absolut en musikassociation med hela Latin Kings och Röda linjen grejen som hände i slutet på 90-talet. Och sen var det ju liksom snabba cash-eran, eller vad jag ska kalla den för, i runt 2000. Och nu är vi liksom vid snabba cash 2, eller vad jag ska kalla det för, 20 år senare. Så att det kommer ju i sjok liksom. Och varför tror du att det blir så här?
Jag har svårt att ge någon sån här generell förklaring. Men en sak du säger, det här med att gå ner i åldrarna, det där menar jag, det är också den andra punkten där jag tror på hårdare lagstiftning. Det är att man måste gå ner i åldrarna. Idag du får inte ta någon urinprov och grejer på en 13-åring som du griper. Kan inte påvisa att han har någonting i sig. Och jag tycker man ska gå ner till åtminstone 13. Sen ska man inte sätta 13-14-åringar i fängelse. Men att man får vidta åtgärder, så att säga. Kalla dit föräldrarna, kommer de inte så skicka efter dem med polis.
Att det ska svida lite mer. Jag pratade med en kompis och hennes son då hade kommit hem påverkan. Hon var så här, vi åker direkt in, vi åker till Mariapol då, som är ett ställe här i Stockholm dit man kan vända sig då när antingen blir man omhändertagd, dit man skickas om man vinglar omkring för onykter eller påverkad av narkotika. Och det tyckte hon var så förnedrande, att få gå in där och känna sig då som en inom situationssäker knarkare och liksom misslyckad person. Det tog mer än alla andra saker i världen. Och det är väl det att det här perfekta världen som då ska uppmålas, som blir mer och mer viktigt när perfektionismen som vi har drabbats av i vår del av världen gör också att vi kanske på ett annat sätt sopar under mattan och sköter det hemma på kammaren för att det inte ska liksom synas att man då har varit en misslyckad förälder. Så att jag tror mer på att...
Men kan man prata om den parametern utifrån ett ortenperspektiv där liksom saker och ting kanske inte alltid... Jag är så rädd att vi blir så vita och privilegierade. Hur ser det ut liksom på orten bland de här pojkarna? Det finns dåliga förebilder, finns pappor som ens är närvarande, finns det mammor och pappor som har möjlighet att följa med och göra en kissprov liksom? Vad ska man göra?
Då finns det överhuvudtaget vuxna män i deras nätverk som inte är kriminella.
Precis.
Och då får man diverse andra ideal, och mycket, det blir Rambo-typer och sånt där.
Men det som är liksom den stora chocken tror jag för medelklass Svensson är väl att helt plötsligt är det en vit kille på 19 år som har blivit ihjälskjuten, och där någonstans blir en ögonöppnare att det faktiskt pågår rätt avancerade det grejer. Ja, precis.
Ja, det är otroligt fokus på lyxförorten Hammarby Sjöstad. Men jag tänker också, Dick, att det här med att det kollektiva liksom har försvunnit mer och mer, och att ungdomar uppfostras till att liksom bli elitistiska väldigt tidigt och tänka på individnivå, att så här, du ska välja skola, du ska hit och dit. Och jag tänker hela idrottsrörelsen, det är så mycket som samverkar. Nu finns det ingenting annat som lockar för unga killar, utan de känner ett utanförskap, och innan kanske de fångades upp av, ja men du vet, någon i plugget, idrotten, någonting inom det kollektiva. Och det tror jag också handlar om det här med kränkning, att om du är en del av kollektivet, då tar du inte allting så jäkla personligt. Men nu när allting är så här, individen, du ska vara kungen och bla bla bla, och allting är väldigt väldigt ytligt, och du säger, om du inte når framgång så är du ingen, då blir det också väldigt mycket lättare att bli kränkt för sin egen persona. Förstår du vad jag menar?
Mm. Det är inte så enkelt som att peka ut det ena eller andra. Det är en kombination av flera saker.
Mm.
Och det du säger, individualismen, snabba cash-tänkandet, tillgång till skjutvapen på ett helt annat sätt, och nätet och kränkningarna där och så vidare. Och det är en kombination av alltihop, men det jag är helt säker på är att hårdare straff generellt, det gör ingen skillnad. Sätta in ganska unga människor i fängelse på ett antal år. Ja, vi har ju mer återfall än väldigt många andra länder.
Ja, men det finns ju en ny liksom lagstiftan som ska göra så att kan du associeras till ett gäng, alltså enligt den sicilianska maffiametoden, hur man liksom fick ordning på den, så ska du åka in. Så vad tycker du om det då?
Jag tycker det låter rätt så säkert väldeliga, så att säga. Du kan ju ha grannar eller brorsan och kompisar eller på något sätt sånt där, så att du kommer i närheten av det och finns runt omkring det. Du kanske spelar fotboll med någon som också är kriminell, fast han är ju med någon fotbollslag. Alltså det blir väldigt svåra gränsdragningar, och jag tror vi ska akta oss för att gå för långt i såna här frågor. Däremot naturligtvis ha spaning på dem och ha koll på dem, och lokalt förankrad polis, och det har vi inte idag i förorten.
Nej. En grej som har funkat jättebra i Malmö har ju varit att sluta skjut-aktionen, som handlar om att man fångar upp kriminella efter vård och har möjligheten att bryta de kriminella mönstren. För den kriminella som jag hade pratat med här på förhand, han sa ju just att problemet är ju att man är väl sitter in på kåken, så umgås man bara med andra kriminella, och det är så mycket byråkrati i Sverige. Du kanske har en ADHD-diagnos som den här personen hade i sitt fall. Du klarar inte av all byråkrati på utsidan, så då faller du rätt lätt in i gamla mönster. Och det är rätt många som känner igen sig i den beskrivningen från den kriminella världen. Och Sluta skjuta liksom, initiativet har ju just tagit hand om gängkriminella som vill bryta sig loss från sina gamla mönster.
Ja, det där med att kunna samla upp dem och ta hand om dem som vill bryta sig loss, det är viktigt. Men då får det inte vara som när det började i Stockholm, att bland det första som hände när de kontaktade polisen, det var liksom krav på att de skulle ange vilka andra de hade varit kriminella ihop med. Och då utsätter de ju de här killarna för livsfara i så fall. Så bara det inte är på det sättet att du måste bli vad som är kallare i den kriminella världen, för det är fullständigt livsfarligt.
Ja.
Men det där måste ju tas om hand, och gud, det där har man varit dålig på i Sverige. Det fanns ju skäl att KRIS startades och XCOM startades och så vidare.
Du pratade om det här som är en ganska old school insats, att man har mer närvaro av liksom, lokalpoliser i området. Och det har man ju gjort nu till exempel i Märsta och i Valsta som har haft stora problem med det här. Och där märker de ju väldigt snabbt en tydlig nedgång av rån och att just de som är då yrkeskriminella som heter är mindre aktiva på grund av att polisen är mer närvarande. Handlar inte om, jag tänker statistik också, att jag läste att det är bara ett av 18 mord som har kommit till... Ja, en fällande dom. Om man då som ung lever i de här områdena och då, nu är det väldigt många av de så här, ledarna i de kriminella gängen som är så kallade ja, inlåsta. Då passar de som kommer underifrån att göra lite tuffa grejer för att då ha liksom kommit upp i hierarkin när de kommer ut. Vad tror du händer när många av de här gängledarna kommer komma ut inom... Ja, närmsta tiden. Kommer det bli ännu mer liksom, kommer det eskalera tror du, eller kommer vi kunna hinna vidta åtgärder?
Ja, det går ju inte snabbt. Det finns ju ingen quick fix, va? Men det här med lokalt förankrad polis som går omkring och pratar med folk och pratar med småföretagarna och liksom förankrar sig i området och pratar med ungarna 8-10-åringar uppåt.
Men det som också har blivit förändrat är ju att man skjuter sina egna kompisar som i Dalen, och nu pratas det också om att i Nars fall att han har, ja, det spekuleras att han har träffat upp med några kompisar. Det är någonting som vad jag med min lilla kunskap är något helt nytt, att man så här, man mördar sina bästa vänner. Vad har hänt med moralen de senaste åren? Kan du tänka någonting kring det?
Ja, men det här är ju alltså, man kan uttrycka så här, att vi har den lilla ovanan i Sverige att vi dödar i huvudsak närstående. Alltså det finns ju något passionerat över mord, och ja, man har en väldigt stor besvikelse gentemot en kompis, eller man anser sig kränkt av den eller så blir det, gör det extra ont. Mm. Och jag menar, männen som mördar sina hustru, sambos eller före detta, då är det också det här. Och eller äldre män som är alkoholiserade och den ena kör en förskärm.
Mm.
Alltså, det var inte mitt uttryck, det var en rättspsykiatriker som sa att vi har den lilla ovanan att döda närstående som vi tycker om i det här landet. Och så är det i större delen av västvärlden.
Men varför är det så få mord som har utretts då?
En kompis och skjuta honom, som det verkar vara då i det här fallet, det är ju en helvete grovt alltså.
Ja, och på så ren avrättning. Men varför är det då så få mord som utreds? Är det på grund av att grova våldet och skjutvapnen gör att vi är så jävla rädda? För att Inar vågade ju inte vittna i sin då egna rättegång, men hans mamma och pappa gick dit och sa så lite som möjligt. Det verkar finnas en otrolig rädsla hos ungdomar där ute, just att de kan bli fimpade. Och det måste ju bero på den här ökningen av skjutvapen. Att innan kanske man kunde få en smäll, som du sa, eller i värsta fall en kniv kom upp. Men nu är det liksom att man skjuter varandra. Det måste ju också försvåra allting. Utredningar och lojalitet. Så att denna rädslan måste ju vara helt förlamande ute i de här orterna.
Ja, de som ju skjuter vet ju i 9 fall av 10 vad de ska göra. Mm. Kasta vapnet i en sjö och se till att de inte har krutrester på kläderna och så vidare. Elda upp kläderna och sånt där. Det har de ju lärt sig. Så att det blir ju väldigt svårutredda mord naturligtvis.
Tack snälla Dick för att du deltog i Lille Lördag. Vi kommer säkert prata med dig mer i framtiden.
Ja, det är bra.
Ja, ha det bra. Hej, hej.
Hej.
Du och jag, Ann, har ju fastnat för en ny podd som Cancerfonden har släppt som heter Beskedet, som handlar om Peyman och Jad. Peyman är alltså mamma till Jad, och den här podden är en otroligt stark berättelse om när Peyman då döljer ett cancerbesked för Jad, som då är 12 år gammal, hennes dotter.
Det här tror jag är vanligare än vad man tror. Att jag tror faktiskt oftast att det handlar om att det är mammor som döljer såna här dåliga nyheter, man ska säga. För att man är så rädd för att oroa barn, och att barnen ska behöva ta en roll som, jag vet inte, som ansvarig för de vuxnas välmående på något sånt där. Förstår du lite vad jag menar?
Ja, absolut.
Jag kan känna igen det där så himla mycket. När min mamma blev sjuk i cancer, hon ville inte låtsas om det.
Nej.
Så att det var så här, vi skulle liksom hela tiden leva i det skådespelet att mamma skulle bli frisk.
Och varför gör man så då? Det är det jag inte riktigt så här förstår. För jag är lite så här, jag förstår mammans resonemang, men jag förstår också dottern, så jag blir så kluven här.
Jag menar, man också antar ju olika roller som person när man råkar ut för någonting. Vissa ska ju alltid vara sjukare än sina barn och sådär. Jag är lite sjuk, men vet du inte hur sjuk jag är? Så att det är ju också ett personlighetsdrag, men jag var i och för sig liksom 20, men att man ser då håret ramlar av, mamma till slut vägde ju bara drygt 30 kilo, tänderna ruttnade, men hon såg verkligen, jag måste, kan bara jämföra med en fånge i liksom ett fångläger, och ändå skulle jag liksom spela rollen då att så här, det här kommer gå bra även på hospice, och det gör ju att man inte bearbetar känslorna, och så tänker man så här, varför kan inte hon dela det här med mig, hon är ju min mamma, hon är den viktigaste människan i mitt liv.
Men varför vill man vara oärlig mot sina barn, för man är så rädd att ståra dem, eller?
Ja, men det handlar inte om att vara oärlig, jag tror också i mammas situation så handlar det om att hjälpte henne. Jag vet inte, men jag tror att det handlar om att man vill sköta det här själv och se till att barnen inte blir lidande. Men jag tror precis tvärtom. Jag kan inte, jag har lyssnat på den här podden och jag försöker verkligen förstå. Men i slutändan säger jag så här, nej, det är hemskt att inte veta vad som pågår. Och det är jag som jobbar så himla med anhörigskap och medberoende, att det värsta som finns säger alltid barn när de har vuxit upp i familjer där det har behållits en hemlighet. Antingen det handlar om sjukdomar eller att man har druckit eller att mamman eller pappan har varit otrogen och sådär, så är det just känslan av att man vet att något är fel.
Men
man får inte bekräftat. Ja, barn är som hundvalpar. Men man får ju
vadå liksom, barn är som hundvalpar?
Ja, men de känner av när någonting,
ja, precis,
förändras i energierna.
Och i den här dokumentärserien Beskedet så är det alltså Jad som är dotter då, 12 år, och mamma Peyman som för första gången pratar ut om det här.
Ja.
För det här har ju liksom varit ett så här sår i deras liv och liksom relation och allting. Så allting har ju på något sätt så här gått sönder. Och nu, alltså det är så jävla starkt det här mötet. Alltså.
Ja, och under de här 4 avsnitten då så försöker de hitta en försoning i det här.
Ja, men precis, för alltså, först pratar de ju om liksom, själva beskedet och varför, hur Peyman reagerar på liksom, själva beskedet och hennes beslutsfattning runt det här. Och sen så är det ju Jad, alltså dotterns version, som reagerar med ilska när hon liksom får reda på till syvende och sist att mamman har fått cancer.
Mm.
Och till slut så blir ju liksom, Peyman frisk, förklarad och... ja, känner väl liksom plötsligt att hon kan så här andas ut, men det är liksom inte läkt på något sätt.
Mm.
Och sen så är det 4 avsnittet som är så jävla spännande. Det är liksom konfrontationen då liksom Jad konfronterar Peyman efter 13 år.
Nej.
Om det här. Alltså det här är så drabbande. Ja, men vi vill bara tipsa om att gå in och lyssna på det här. Det finns det poddar, finns det Cancerfonden som står bakom det, och podden heter Beskedet.
Så att så här, det här är ju, tycker jag, en samhällsgärning, den här podden. Jag tycker alla ska lyssna på den och lyssna på den med sina barn.
Men pratade du och din mamma om det här?
Nej, vi gjorde ju aldrig det. Hon gick ju bort, så att jag kommer aldrig kunna prata med henne om det.
Ja. Den här podden tycker jag i alla fall så här, jag fick mycket tankar, men för du sa i alla fall till mig innan att den bearbetade lite sår på något sätt.
Precis, det känns som att via att lyssna på den här podden så kan jag också förstå min mamma lite bättre, varför hon gjorde som hon gjorde.
Mm. Man får ju också reda på i den här podden, om man lyssnar på den, hur Peyman hade gjort om det hade hänt en gång till.
Ja, om hon hade fått en ny chans att så här, göra annorlunda, hur hon hade gjort då. Så in och lyssna. Det är spännande.
Ja, det kan ju ge liksom ett historiskt perspektiv på det hela, vilket är väldigt relevant i sammanhanget. Men jag tycker ju att det finns en stor kraft som man liksom verkligen... Jag försökte kartlägga det här så mycket som möjligt under helgen. Gjorde även en förintervju med en gängkriminell aktiv som har nära insyn i det som har skett. Och vi har valt utav moraliskt ansvar att inte liksom sylta in oss mycket i det här. Det är dels för att inte förstöra någon form av polisarbete eller skapa någon form av ryktespridning etc. Så att vi har valt att inte liksom ta med den intervjun. Utan därför har valt att intervjua Dick enbart. Men vi har förstått att det är ett rätt komplext nätverk. Och också som Dick säger och den här ex-kriminella som jag pratade med tidigare. Att när du väl har blivit liksom kriminell är det svårt att komma tillbaka till ett liv på andra sidan.
Mm. Jag tycker också att det är ett lätt sätt historiskt att så här, bunta ihop de skyldiga och slänga nyckeln ungefär. Det leder ju ingenstans och när nyckeln sen hittas och de som varit inlåsta kommer ut så är just det att man ska då, som du säger så här, hitta då nya vänner, hitta nya vägar. Och det som Dick säger, vi svenska förbrytare i större mån än i många andra länder faller tillbaka i kriminalitet och i det liksom gänget de har varit innan. Just för att det kanske inte finns några val. Och i alla tider så har ju ungdomar sagt att de känner sig övergivna av samhället. Vi snackar punken. Ja, men det är därför det startar subkultur. Men det som skillnaden är ju, som vi pratar om också, att nu finns det vapen att tillgå och också sociala medier.
Ja,
så att det framstår som någonting så attraktivt, jag tänker i en video som Einar gör i Dalen där han kommer ifrån, när man ser alla de här små killarna stå och liksom, ja, men, groova till musiken. De tittar ju på Einar som att han vore en gud och det är ju deras förebilder.
Ja, och de här gängen, jag har varit inne på många av liksom de här killarnas, alla är ju rapstjärnor på något sätt och har olika, liksom, allt från Husby till Vårby liksom egentligen bakom sig, olika grupperingar inom de här. De är ju liksom, dels är de rapstjärnor, har miljontals streams på Spotify etc. Men sen gör de också egna små snabba cashfilmer som de har fått hjälp med produktion på. Så att de har otroligt mycket streams och kan skapa en egen form av dramaturgi runt sin egen, vad ska jag säga, kriminalitet på ett sätt.
Mm, mm. Och jag tänker, när man inte har någon som styr en i ryggen, jag tänker hans första video producerade han ju själv innan han blev signad av Universal, där har ju han då kommit på storyn och ja, fått hjälp av någon kompis att regissera här, och det blir en romantisering av det här livet som är falsk. Och det är någonting som återkommer till de här rapparna, att man måste leva det livet som man rappar om, och det är där jag tror att vi har liksom, det är där vi har blivit så jävla blåsta. Han har ju själv också sagt det här, att det är så viktigt att inte tro att någon kan blåsa en, att man är tuff och hård och att man lever som man lär. Och det är väl därför många inte backar också.
Nej, men det, ja, gud, man vill liksom, man vill prata om det, men jag vågar samtidigt inte prata om det. Det känns som att man lyfter på farliga.
Man vill inte spekulera, men det som jag säger utifrån perspektivet som en mamma också, så måste ju ändå ligga någonting i att så här, de här, ja, områdena där gängkriminaliteten ökar har inte, det är liksom deras ekonomi och deras socioekonomiska struktur har blivit bättre de senaste åren. Så man kan inte heller bara, det är också en för enkel förklaring. Men jag tror på det här, samverkan, synas, höras och verkas där man bor. Om man inte känner alienation mot sitt samhälle så är det ju liksom också lättare att, då vill man vara en del av en gemenskap. Om man inte känner det, då har man ju ingenting att förlora. Och det är väl det många av de här killarna känner, att de har ingenting att förlora. Det är värt att betala det priset.
De blir liksom lite profeter i sin egen hemstad här, och det är väl det som är makttrippen i det hela. Sen kanske de inte har tillräcklig liksom backning hemifrån eller liksom bra förebilder för att förstå vad det innebär, och då skapar man kanske dumma ideal i andra kriminella. Det här är extremt spekulativt, men man kan ju, behöver inte vara liksom, det här var ju extremt spekulativt, men behöver inte vara hjärnforskare och förstå att det kanske kan vara så. Jag tycker att det hela är otroligt tragiskt, och sen så tror jag att liksom det har ju fått en såklart synlighet på grund av att Einar har den hudfärgen han har. Med det sagt så hade det varit liksom en annan stor rapartist, exempelvis One Cass etc, så hade det ju självklart gett avtryck på vad heter det, oss, för One Cass har varit med i Benjamin, så det är gulligt, och alla de här killarna är ju superkriminella, och jag är ju mer så här, vad har streamingtjänster, skivbolag, musikpriser, recensenter, vad har vi för ansvar?
TV-program.
Ja, men jag har ju flera av de här i mina spellistor. Alltså så här, vad kan vi göra för att inte bidra till kulmen? Sen tror inte jag liksom att en morsa plus 40 har några spellistor. Det är inte där problemet ligger, utan ligger liksom i hela samhällsstrukturen. Men precis som Dick säger, det är många parametrar som måste samverka. Det handlar inte bara om att låsa in folk enligt någon SD-retorik.
Och mina småfjärtar lyssnar ju en hel del på den här musiken också och går yttra såna här ord ja, som de gör i de här texterna. Och det kanske också skapar någon tolerans mot allt det de tittar på också. De tror ju att det är en saga. Och det kan jag känna också, utan att vara spekulativ med de här killarna också. För de är ju en saga som har blivit verklighet för fort. De har liksom inte haft kostym för att hantera det här. Och då inte haft kanske till och med backning från samhället.
Ja, eller vuxna generellt skulle jag säga. Men ja, precis som vi pratade om i podden för några veckor sedan. Där vi pratade om att undra hur sociala medier funkar i en yngre generation. Har sociala medier blivit det riktiga och det verkliga blivit det fake? Det är ju verkligen precis... Vi var ju nuddad, vidrörde ju någonting där som vi ser väldigt mycket resultatet av. Att kränkningarna sker via låtar, via sociala medier, där piskar stämningen upp. Och sen så när man träffar varandra så snackar man inte, utan skjuter man varandra. Ja, och från en, vad man kallar det för, stam, som man kanske kan kalla kriminaliteten och liksom orten, livet, ortgängtillhörigheter, så andra stammar. Det pratas väldigt mycket mer om sociala stammar idag än om faktiskt social klass och status. Många anser ju att man inte längre ska prata om klass, för att vi har lämnat någon form av kyrkligt samhälle och klassen var en del av det kyrkliga samhället. Det är som ett arv från det gamla feodalsamhället. Idag ingår man i en stam. Så att om du flyttar till ett visst distrikt eller börjar umgås med en viss typ av personer som egentligen är långt kanske bort från din klass, men baserat på hur du trivs och hur du när dig i det området, om du träffar en partner från den klassen, stammen etc., då blir du en del av den stammen istället. Är det någonting du har reflekterat över?
Ja, men gud ja, jag tänker, ja, vår kompis och säga Bettina Philipsson är väl ett utmärkt exempel för någon som kom från en stam och blev del av en annan och accepterade den, och det är väl någonting nytt, tänker jag, att om man ska nå förr i tiden då man gifte sig in i finare familjer, så tänker jag att man kanske aldrig riktigt blev accepterad, eftersom det var så otroligt noga att skilja på om man var adel eller liksom, ja, men det är ju bara sig kungligheter och gifte sig med sina kusiner och brorsor och syrror och hit och dit liksom. Men jag tänkte på en annan stam som kanske inte är så himla geografisk, utan mer en tillhörighet. Jag och Sofia var, eller vi, du och jag också varit på träningsresa. Att det också är en sorts stam, att vi som är tränare och vi som på något sätt sätter oss själva, kanske inte främst, men i alla fall i första ledet. Jag tyckte det var väldigt lika, många hade väldigt lika smycken till exempel. Och lika väskor. Och ja, men att, även om vi inte kände varandra, så kändes det som att de hade skapat sig en egen stamkultur, och vilka så här, vad det var för liksom tokens som man var tvungen att ha för att känna sig en del av den. Förstår man här?
Ja, men det är ju verkligen så där också tydligt inom paddelkulturen. Att så här, ja, alla ska ha den här specifika hårbandet och man ska ha den specifika kjolen. Och, alltså det är ju väldigt olika. Vad gör den här triben med oss? Alltså måste du liksom kulturellt acceptera liksom klädkoderna för att vara en del av den?
Men jag tror att det handlar om, även i de här unga killarnas fall, att man känner sig utanför om man inte i alla fall har några attribut som då är okej, att den osynliga attributdelen liksom. Och jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet, så var det gul och blå jeans som var liksom, ja, men the it shit. Och även en så här jättekonstig Bunnell var ju också stort ett tag. Och sen så de här Echo-skorna.
Echo-skor?
Nej, men alltså Sanna Löve, som var den hetaste tjejen i skolan, hon hade ju då det var jättestort, man hade så här foträta Echo-skor, de som tantalororna och gubbarna hade.
De gråa?
Ja, gråa, svarta, det blev liksom, att ha såna med raggsocker. det blev liksom det hetaste man någonsin kunde vara. Ja, de var ju svindyra. Så, men Sanna Löfves då, som var den hetaste bruden, och hon hade ju kanske storlek 36 i skor. Men när mina 41 paddor plus raggsocker stämplade omkring, nej men då var ju liksom Agatha Christie skelett hetare än vad jag var. Men på något sätt kan jag tycka att om det inte går till överdrift så kan det vara lite fint, tycker jag. Det är ju som små tjejerna har så här gummisnoddar, du vet, som är som armband, och att det kan vara lite som en tribe-känsel. Men det fastnar ju ofta inte där, utan det fortsätter ju till att det har eskalerat, och det är väl det som har hänt nu liksom.
Från en helt annan stam till en annan, vi låter oss prata om Bachelor-stammen.
Mm. Nu måste vi malla oss lite. Mm. Att malla sig inte fel.
Nej.
Om 2 veckor så kommer ju Anitas verk här, Simon och Sebastian, till vår studio.
Jag raggade upp dem.
Mm.
Och då sa jag så här: vill ni inte komma och gästa mig och Ann? Och de blev så glada.
Mm.
Ja.
Så det kan inte undsluppit dem.
Nej.
Så vår idoga jobb för deras existens.
Exakt. Mm. Så det blir alldeles eget specialavsnitt där vi har då både Simon och Sebastian i studion. Så glöm inte att skicka DMs på Lille Lördag Podcasts Instagram. Ska vi se om vi kan få med några lyssnarfrågor. Men det hände ju någonting i förra veckans avsnitt, och det var ju kanske en av TV-historiens roligaste ögonblick. Eller bortförklaringar kanske man ska säga. Det är ju när Sebastian då bortförklarar sig så här för Mike.
Grej som jag bara skulle vilja...
Ja,
ja. Nej, men när vi satt där borta och pratade,
mm,
kände jag att du hade tittat på mig. Att du bara pratade.
Det är lugnt, det är lugnt. Hörru, det är lugnt.
Här inne så, mm, får man så lite.
Mm.
Så att minsta lilla betyder så mycket.
Mm. Mm.
Och då när man inte ens får en blick,
mm,
så känner man sig inte sedd.
Det är ju inget, alltså, att jag försöker kolla på alla sådär.
Mm.
Men... jag kanske inte har den smidigaste nacken i stan. Jag önskar jag hade det. Det har mer att göra med det. Så att ta det bara så att jag är så jävla orörlig.
Det är en nacke.
Mm.
Mm.
Den var aldrig inne.
Den var aldrig inne.
Det är ju en gammal ikonisk låt av vår gode Magnus Uggla. Vi kan lyssna lite på den också. Om hon så tar det på. Ja, men det är så här, nu har ju Sofia Wistam berättat om det här så många gånger i sin podd, så jag känner inte som att jag på något sätt hänger ut henne. Men just det att hon var tillsammans med Orup och sen, hon var ihop med Hannes Holm och blev sedermera kär i Orup under samtidigt då. Hon körde liksom,
dubblade.
Hon dubblade, och det gjorde väl, jag bara känner så här, det gjorde väl alla på den tiden. Jag tror att det är svårare nu med sociala medier.
Mm.
Mm. Man blir liksom, jag tror att man aktar sig mer nu.
Ja, men det måste ju också vara lite lurigt för Sebastian nu, som dejtar 6 tjejer parallellt och har hånglat, mm, med, eller har hånglat med alla i huset i princip som är kvar, mm, och har en relation till alla, och alla de här tjejerna liksom lever ihop i någon form av harem och snackar med varandra. Det är många som har varit så här, skrivit till mig på Instagram DM och sagt så här: det där är liksom inte okej. Och vi har även haft den här diskussionen på en middag. Man kan inte göra så. Jag är så här: men han är ju bachelor, han är ju där för att välja brud, det är väl klart han får göra så, eller?
Mm, mm.
Vad säger du, Ann?
Nej, jag fattar, men jag tänker att det handlar om den mänskliga liksom överlevnadsinstinkten, att man känner sig som ett sånt jävla ärsle. Hur många gånger har man inte hört kompisar så här, som gör slut på sms,
mm,
eller strutsar, jag är en av dem, att man säger, det gör inte så ont om man hittar på en lögn, även om alla vet att det är en lögn.
Nej, men precis, men jag tänker, är det ett moraliskt dilemma att man får man som bachelor och provhångla, provköra bilen? Ja, men alltså, det sitter ju mycket i kyssen, tänker jag.
Ja, men gud, allt
det är väl inget feodalsamhälle som liksom så här, man vinter till giftmoligt.
Nej, men jag tycker så här, någonting som jag kände också i senaste avsnittet, eller det har jag känt innan också, men ännu tydligare som vi pratade om, är att båda de här killarna ger verkligen det här en ärlig chans. De är inte med bara för att så här, bli kända och kanske få ligga mer sen, utan de verkar faktiskt på ett ärligt, autentiskt sätt vilja finna kärleken.
Gud ja, och jag känner att så här, jag måste faktiskt vara lite så här på grabbarnas sida, för att jag tycker det är jättetöntigt det tjejerna håller på med någon form av så här moraliskt fackförbund där de inte ska få dejta de olika tjejerna, utan så här, han har ju valt mig. Nej, men han har ju valt mig. I'm Brian and so am my wife.
Alltså Askungens systra, ja, bara, men det är ju min glassko.
Varför kommer de här liksom?
Nej, men jag vet inte.
Mekanismerna.
Men jag tycker att det känns också väldigt prudentligt allting. Det är så här, när man sitter och pratar, man vill ju ha lite liksom, det ska vara lite sexigt, det ska ånga lite, det ska vara liksom, man ska testa sig lite fram, precis som det är när man ska välja partner. Det är väl fan samma sak om man singel går in på en fest. Det blir, ja, men det har väl hänt att man har hånglat med både 1, 2, 7 killar på samma fest.
Absolut.
Och, men det jag menar är att vi säger att man har hånglat med 2 killar på en fest eller festival, eller vad det nu handlat om, så väljer man ju den som man hånglar bäst med. Det är ju så människan fungerar. Man vill ju inte ha en rotborste till farsa.
Nej, men också plus att jag har tänkt väldigt mycket på hur torftiga samtal de har när de sitter och käkar middagar. Mm. Det är ingen brud som väljer att ta så här kommandot och liksom köra på och köta lite. Utan alla sitter och vinter in bachelor.
Och ett råd till er tjejer är att det är ju inte Fröken Sverige liksom vinnarna längre som får prinsen, utan så här, ni kan ju våga utmana er själva lite. Det var ju en lunch där, eller var det middag, där Simon och Bastian satt med Nora och Mike. Och du vet, jag bara känner så här, nej, men nu ringer snart kommunfullmäktige från Västerås och säger så här, ska vi lägga in gurkor i helgen? Nej, kom igen nu, lite får ni väl bjucka på. Jag menar inte att det går till överdrift, men så här, jag vet
nej,
inte.
Nej, men det var ju verkligen så här. Alltså det är ju preussiska samtal.
Men ska jag också minnas lite, när man var i den där åldern så var man ju präktigare än vad man är nu.
Gud,
för man trodde att man hade någonting att bevisa. Och det visar sig, ju längre man lever så har man ju inte. Det blir ändå samma gång på gång ändå. Så det kanske handlar om det, att man vill framstå som så här, ja, men för att man ska vara ett fruämne. Nu vet jag att man inte är. Ja, men du förstår vad jag menar.
Menar hon?
Det kan du väl känna igen på dig själv, att man skulle framstå som en bra fruga och en blivande god trogen mor.
Jag kommer ihåg att jag berättade någon rolig anekdot på någon middag när jag var 20-någonting om en kille som jag hade haft sex med, och så hade han uppenbarligen kommit, jag är inte i mig utan ish på mig.
I håret eller?
Men han hade väl kommit på där. Men sen hade jag ju
på där? Ja, du bara viftar mig. Med ditt huvud.
På mig.
På mig, du ja. Har en kropp ja. I ditt hår.
Trodde jag. Men sen så, lite, vid ett senare läge så hittade jag det små gula rinnande märken på väggen. Och undrade, vad är det här för klitt? Och insåg då att det var en väldigt stark sats. Och jag försökte dra den här anekdoten på en
tjejmiddag.
Och märkte att jag träffade så jävla fel. Mm-hmm. För där satt liksom ett gäng bachelorbrud där och var sådär. Alltså du vet när man är såhär.
Jag fattar.
Alltså nu blev jag liksom horan, madonnan, slampan. Mm-hmm. Allt i ett. Ställ mig på torget och kasta sten på mig direkt. Så är det liksom.
Raka håret på mig bara. Kasta in mig i fängelse. Lägg mig i sån här. Vad heter
det? Sträckbänk. En sak som är signifikant, tänkte jag om du kunde relatera till det här. Det är ju 2 utav tjejerna vars mammor har dött i cancer.
Ja, det är sant, det är sant.
Och jag undrar liksom, man är 20-någonting och känner sig rätt vilsen i livet. Och liksom, jag upplevde på nära håll ett dödsfall liksom, där en mamma gick bort. Och jag insåg vid det tillfället att begreppet mamma används otroligt mycket i unga år, så att det är liksom en form av valuta. Mm. Och den här exkluderingen kan göra en rätt vilsen. Tror du att de här tjejerna är vilsna eller starka för att de är med i Bachelor? Du har själv blivit av med din mamma i unga år.
Jag kan inte säga att det har stärkt mig på något sätt, och det där är säkert olika, men hon verkar ändå ganska sammansatt, Nora. Men jag tänker att Just det där att leva, att växa upp utan en pappa. Det var intressant det där du sa. Jag tänker hur många gånger per dag som mina barn säger mamma.
Mm.
Nej, men det är på ett sinnessjukt sätt. I morse så Frasse då, om jag går ner och han vaknar till exempel, och då börjar han direkt skrika mamma. Och nu så accepterar inte jag det längre, så att han får skrika på där uppe. Och han blir galen.
Mm.
Men i morse var det första gången som han provade med pappa.
Mm.
Som glad i hågen sprang upp. För det visste han ju så här, att pappa klarar inte av lika, liksom, både hjärtemässigt men också så stressmässigt. Men bara att avsaknaden av ett barn som kanske säger mamma mellan 30 och 700 gånger per dag, beroende vad de har i behov av, att bara det var förlorat.
Mm.
Liksom språket av att säga mamma. Och vi kan hålla på med biologi tills vi liksom blir 60 000 år. Men jag tror de flesta jag känner som har blivit av med sin mamma i en ung ålder vittnar om att man länge känner sig utan någon riktning på något sätt.
Ja. Och då kanske man också är med i ett program som Bachelor för att hitta kärleken. Ja, men du hade ju baserat på Sebastians lilla fadäs med Majken.
Precis.
Rotat precis. Fram andra gudomliga bortförklaringar.
Jajamensan. I efterdyningarna av till exempel Trump så är det många som skyller på honom. Bland annat Arnold Schwarzenegger skyller på honom att hans tittarsiffror då, han tog över efter Donald i den här, vad heter det nu?
Apprentice.
Att det är hans fel då, att människor tittar på Arnold och känner så här, usch, Donald var en äcklig typ, och så vill de inte titta längre.
Mm-hmm.
Make no sense
at all.
Och en man som heter Ove, den här fantastiska filmen som också var Sveriges bidrag till Oscars.
Just det.
Och då har Rolf Lassgård sagt att det är Donalds fel då att han inte fick den statyetten.
Mm-hmm.
Mm, eftersom på grund av det rådande politiska klimatet. Det påverkade hans chans att få en Oscar då. Aha. Och det har känts sedan Donald Trump fick ut med inreseförbud att det här skulle kunna ske då. Och någon som också skyller sin viktuppgång på Donald Trump, det är Barbara Streisand.
Ja, ja. Det är spännande.
Ja, hon menar att hon ska då gå ner i vikt, och hon går upp och hon dricker sina liksom juicer och bantingsteer, och sen så slår hon på BBC eller CNN och så hör hon Donald Trump prata då.
Och då blir hon så stressad.
Då går hon direkt och blandar ihop en smet och steker amerikanska pannkakor med grädde och sirap.
Vi måste ju säga att det kommer fram mer och mer grejer om Barbara Streisand där som blir så spännande.
Jag vet, älskar Barbara.
Men hon är ju som att så här, hon borde ju finnas på TikTok.
Ja, hon borde finnas överallt. Vi borde göra en tv-serie om henne. Jag kan spela Barbara.
Du kan spela Barbara. Mm.
Nej, men det finns ju tusen... Men det är så människan fungerar, att man har ju väldigt faktiskt människan har ganska höga tankar om sig själv, så när man väl misslyckas då så är det någon form av överlevnadsinstinkt och att man måste skylla på så här, om man sitter till exempel i grupparbeten eller man är med så här med frågesportsprogram, så här, men det var inte jag, det var ju hennes fel liksom, som inte typ kunde lika mycket som jag, bla 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 liksom.
Ja, så då har vi ju klassiska bortförklaringar, Guds hand utav Diego Maradona.
Och... Ja, ja, ja. Det här beteendet då, att, så här, att vi förfular till exempel, om jag ska berätta att du har gjort något, vi har varit på en middag som inte blev så himla kul, så ska jag berätta då för en kompis om hur middagen var, då tenderar man ju ofta att säga, himla med ögonen så här. Och då sa Anita att det tycker inte jag att jag ska göra. Så som vi ibland får lite kritik för i podden, att vi liksom lägger oss till med olika dialekter och så här. Det är tydligen ett sätt då. För att vi vill beskriva oss själva på ett bättre sätt, men ha en fulare röst då med den som vi tycker har åstadkommit den tråkiga festen, eller att man misslyckades på det där frågesportprogrammet och sådär.
Mm-hmm.
Det är ganska intressant. Och det här beteendet kallas då self-serving bias. En självkännande bias, partiskhet av. Och när vi lyckas med det tänker vi att det beror på oss själva. Men om vi inte gör det så är det lättare att hänvisa till omgivning eller att det var liksom någon annans fel. Och till exempel där, om någon kör av vägen, så handlar ju det inte om att man är en dålig bilförare, utan ja, men det var halka och den framför körde på och bla bla bla. Och då kan jag ta ett rykande färskt exempel när jag och Nisse Hallberg åkte Vasaloppet förra året. Och sen så stannade han till lite och satte sig ner i spåret. Och då var jag tvungen att liksom väja, men då förlorade jag kontrollen över skidorna. Så då åkte jag rätt ut i träd.
Finns detta filmat?
Ja, det är alltså, det ser ut som att jag åker mot en säker död. Nej, det är som galen. Alltså, jag ser så galen ut. Jag är så söndersnöad och har liksom slagit i huvudet. Och där sitter Nisse och så här, skrattar lite. Och så länge efteråt så var det som, det var Nisses fel. Och Nisse bara satte sig och jag hade inte en chans. Och så här. Nej, men åk inte bakom honom då. Eller?
Oj, det här är nya Ann. Ja, det... Jag är så chockad av din nya liksom, medvetenhet om dig själv. För, du, alltså, för mig är ju du... Bias mamma.
Ja, jag är verkligen Bias mamma. Men jag tror också att i vissa perioder i livet så tror jag nästan att det är nödvändigt. Jag tänker till exempel som man ensamstående och tänker som mig då, den tv-serien på Netflix. Att när allt går åt helvete, man kan ju inte bara säga varenda sekund, men det är mitt fel för att inte jag gjorde det. Det är mitt fel i någon... Då klarar man ju inte av att gå upp på morgonen.
Det är ju ingen överlevnadsteknik i det. Nej, det, liksom, alltså, det finns ju nej. Ingenting.
Men sen är det också ganska intressant, för om man är riktigt deprimerad då tolkar man ju saker mer negativt än vad de är.
Just det.
Och det tycker jag är ganska tydligt när man träffar människor i sin närhet som man känner lite bättre, som mår dåligt. Jävligt mycket skitsnack på de människorna.
Gud.
Och inken själv, att man säger den är inte bra, den har gjort det och den... För att man mår dåligt och det måste någonstans ut. Och då blir man ju missunnsam vare sig man vill eller inte. Det är väldigt svårt att vara stoisk om man mår piss.
Gud ja.
Grattis till den miljonvinsten, Anita.
Det ser man, det är ett tydligt ögonblick i Oscars, du vet nog det, and the Oscar goes to.
Mm, mm.
Och så vet man att man är i bild, man måste hålla ihop sig för att den här kameran kommer avslöja vad du egentligen känner, för att det där avgörande ögonblicket, den där nanosekunden när du inte hör ditt namn. Det kan liksom säga allt vad du tycker om den personen, vad du tycker om misslyckandet hos dig själv. Alltså du kan, allt.
Mm. Och det ser man ju även i Bachelor. Vissa har ju ett bättre pokerface och vissa är bara så här, de tappar helt.
Inga namn nämnda.
Har du ett bra pokerface?
Gud, jag vet inte. Jag kan inte tänka mig att jag har det. Det är svårt att säga att jag har ett bra pokerface.
Jag har ingen aning. Gud, vad roligt. Kan vi testa på något sätt? Nej, det kan vi inte.
Nej, det kan vi inte. Ska vi förolämpa oss?
Ja.
Jo, vi reagerar.
Se att jag är en slappa utan rumpa. Nej, men någon som har ett jävligt bra pokerface, det är faktiskt Brad Pitt.
Jasså?
Mm. Jag har tänkt på det många gånger.
Mm. Han är ju också skådis, så att han har ju möjligheten att träna upp sig.
Ja, precis. Ja, men apropå familjen Piccioli, så syndes ju faktiskt hon, Angelina, med alla sina barn på den här premiären av Eternals. Och de såg väldigt Amish ut allihopa, nästan. Det var återvunna kläder och...
Jag tyckte jag såg någon gammal Angelina trasa där på ena dottern.
Mm.
Ja, mycket spännande, mycket spännande.
De är inte så olika Brad, någon av dem, det kan jag inte säga. Nej.
Vi starka har gener. Ett... lyssnarbrev som är utav det lite tyngre slaget. Så det ska vi ta nu. Hej Anita, jag och min kille har försökt få barn i 12 månader. Jag känner mig så misslyckad. Jag är också rädd för att det ska vara något stort fel. Jag är i åldern där alla börjar skaffa barn runt omkring en. Och det dyker upp nyfödda barn och tillkännagivna graviditeter i rosa skimrande Instagram-inlägg. Varje dag känns det som. Alla verkar bli gravida på max 2-3 månader, åtminstone vad jag säger. Det här gör mig så ledsen och det känns så orättvist. Hur ska man hantera detta? Går det ens? Och tack för världens bästa podd förresten.
Tack så jättemycket. Men vad är det för utredning hon ska göra?
Ja, det är väl en fertilitetsutredning.
Ja, bara så att vi fastställer det. Jag fattar precis den där känslan. Det känns som att säga, när man väl har bestämt sig så vill man att det ska gå så himla himla fort.
Mm.
Men så här är det ju idag, att nästan alla människor eller kvinnor tillsammans med män eller vad man har en stor möjlighet att bli gravida. Så jag tycker att du ska försöka vila i att det inte alls är säkert att det kommer visa någonting. Och i så fall så tar du tag i det då och du kommer få den bästa hjälpen du kan få.
Ja, hjälp finns. Men sen förstår jag liksom, jag själv tänkte liksom att jag kunde planera allt i mitt liv. För det hade jag ju kunnat göra i hela mitt liv. Ja, men så här ska jag jobba med det här, ska jag göra det här, ska jag uppfylla mig själv. Alltså det var liksom en del i det mönstret jag hade byggt upp med mig själv. Och så, det är 32, ska jag ha två barn? Ja, det kan vara så bra. Så blev det inte. Jag började bli gravid. Det gick rätt fort faktiskt.
Mm.
Men jag lyckades nämligen inte behålla ett enda foster. Mm. Så alla kom in och så kom de ut. Kom in och kom ut. Och det här höll på att knäcka mig fullständigt som person. Det som hände i livmodern flyttade upp till hjärnan. Och det kändes som ett stort liksom misslyckande. Och jag kände mig misslyckad. Och det här misslyckandeskapet kände, gjorde mig att jag blev bara osäkrare och oroligare och oroligare. Jag antar att jag la en enorm stress på kroppen. Så till sist så bestämde jag och Kalle oss för att vi pratar inte barn. Vi skaffar ett annat projekt. Vi skaffar en ny lägenhet. Vi fixar ett sommarhus. Vi, whatever. Vi gör någonting annat i ett års tid som inte har med barn att göra. För det här är för jobbigt. Och ja, kompisar runt omkring får vara glada för sina graviditeter och bebisar. Och vi kommer vara glada med dem. Men det ska inte ha med oss att göra. Och jag kan säga den lilla liksom förflyttningen att inte längre fokusera på vad som händer i kroppen. Det gjorde en jättestor skillnad. Och helt plötsligt var vi gravida. Men det var en jättejobbig första tid fram till 12 veckor. Det kommer förmodligen vara den dag det händer. Men ha det i åtanke. Och precis som Ann sa, det finns väldigt mycket hjälp att få idag. Så ta den.
Och min syrra, en liten passus. Hon fick ju sin dotter här i maj. Och då hade hon fyllt 50. Så ja, att,
det är helt otroligt.
Ja, det är helt otroligt. Och vi har ju, jag har två kompisar, Silla bland annat, som jobbar med fertilitet. Och det finns så, som sagt, det finns så mycket hopp där ute. Du kommer få, du kommer kunna bli mamma om du vill det.
Ja, absolut. Tack snälla lyssnare för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hej då! Ända sen jag varit liten har jag velat bli en gile. Så jag hämtade din kisen och jag duckade polisen. Mamma ser hur jag sliter efter andra bättre tider. Nu jag kämpar med musiken. Kolla mamma, nu vi skiner, nu vi skiner. Mamma, det har varit tufft, det har varit tufft. Men oavsett vad, du har aldrig varit en bluff. Du har alltid varit där när allting har varit kutt. Men nu vi kastar problemet för jag har tagit mig upp. Och pengarna som kommer nu är vita. Jag ska köpa oss en villa, nu är vi rika. Jag ska hämta ett garage med flera bilar. Man är fuck och står i centrum nu och dealar. Du har varit där när polisen har stormat. Du har varit där varje gång det var chorba. Du har kommit till arresten för mig när du har jobbat. Jag ska köpa dig en slott och en diamantklocka. Vem är som du, vem är som du? Du har varit ung när allting har varit sjuk. Och knälla socialen för de sätter LVU. De vet ingenting om oss, walla walla, de är slut. Ända sen jag varit liten har jag velat bli en gile. Så jag hämtade din kisen och jag duckade polisen. Mamma ser hur jag sliter efter andra bättre tider. Nu jag kämpar med musiken. Kolla mamma, nu vi skiner.